God förmiddag allihopa. Ja, det här är då tredje söndagen tror jag i alla fall i den här serien som vi har om Josef, kan man väl säga. Och vi fick höra stora delar av Josef-berättelsen idag igen. Det var jättebra. Det kanske är bra att vi blir påminna om den. Jag vet inte, vi har många gånger vi har läst den nu de här sista veckorna. Sen har vi satt den här rubriken och när livet inte blir riktigt som man tänkt sig. Och det är väldigt bra rubrik över Josefs liv. Det händer mycket. Det är väl ett av de mest dramatiska bibelsammanhangen i Gamla Testamentet. Väldigt långt och väldigt omfattande och väldigt fascinerande, tycker i alla fall jag. Jag tänkte idag att stanna för en aspekt utav Josefs liv och tänka lite kring det. Jag satt som rubrik att vara älskad och vad det gör med oss, som rubrik på Josef. Och jag tänkte bara kasta ut två bibeltexter från det här sammanhanget som kan få hänga där som en liten tanke framför oss när vi går vidare. Den första är hämtad från första Mosebok 37:3, där det står så här. Israel, alltså Jakob hade det namnet också, Josef pappa. Israel älskade Josef mer än alla sina andra söner. Han hade ju fått honom på gamla dagar. Och sen en text lite längre fram som vi anknöt till i den här i barnbibelberättelsen här idag. Första Mosebok 45. Han, alltså Josef, föll sin bror Benjamin om halsen och grät i hans famn. Josef kysste alla sina bröder, tog dem i famn och grät. Sedan talade han och bröderna med varandra. Kärlek är ju någonting väldigt underbart. Det tror jag de flesta av oss håller med om. Men kärlek är också något djupt problematiskt att hantera. Det tycker jag att den här berättelsen om Josef bland annat lär oss. Den öppnar stora och fantastiska insikter om kärleken, men också om den problematik som följer i dess spår. Och det var det jag tänkte att vi skulle stanna en stund inför idag. Och då skulle jag bara som bakgrund till den här berättelsen om Josef berätta om historien som ligger där lite innan, om Josefs pappa, Jakob. Han hade en ganska brokig bakgrund. Han var tvillingbror med Esau och han föddes som nummer två. Det finns mycket att säga om de här sakerna, så läs gärna de här berättelserna. Det finns många fina detaljer i det här. Han föddes som nummer två och därmed så blev han inte den första arvingen. Men han lurade till sig arvsrätten från sin bror. Och hela Jakobs liv är fullt utav såna här listigheter och slugt spel för att kunna vinna fördelar i livet. Oftast är det som driver honom. Och allt det här kan man läsa om i första Mosebok. Så småningom så fattar Jakob kärlek till en kvinna. Han blir kär helt enkelt i en kvinna som heter Rakel. Men när han möter sin blivande svärfar eller Rakels pappa, så möter han en person som är lika slug och listig som han själv. Svärfadern lurar nämligen först på Jakob sin andra dotter, eller sin första dotter Lea, istället för Rakel. Det här är rena Hollywood-produktionen, alltså när man börjar att rota i det. Och så lurar han honom liksom att han får knyta kvar honom till hans gård och får vara kvar där. Han får arbeta extra för att få den han verkligen älskar. Det här är en fascinerande berättelse i sig som man gärna skulle kunna stanna inför, men det ska vi inte göra idag. Så småningom i alla fall så får Jakob 12 söner. Han får 6 söner med den här Lea som är äldst. Han får 4 tillsammans med de här två systrarnas slavinnor. Och så får han 2 stycken med Rakel. Han får Josef och han får Benjamin. Och dessa två blir då följaktligen några av Jakobs favoritbarn. Det här är en bakgrund som man kanske ska ha när man kommer in i berättelsen om Josef. I alla fall när man kommer in ifrån den här lilla vinkeln som jag tänkte gå in. För Josef växer alltså upp i en miljö där han verkligen är älsklingssonen. Fadern Jakob har ett verkligt speciellt öga till honom. Och jag tror, och det är min första tes idag, att den här insikten, den har krypit in hos Josef. Han har känt det sedan sin första andetag. Att jag är älskad, jag är väl mottagen, jag är omtyckt, jag är sedd, jag är bekräftad. Det har landat i honom att jag är ett älskat barn. Det tror jag i alla fall. Och att vara den älskade på det här sättet är en bakomliggande orsak, säger jag idag, till att Josef får det liv han får. Och lever det liv som han kommer att leva. För att vara älskad, det här är ju ganska självklarheter, men ändå, kan sägas hur många gånger som helst. Att vara älskad och känna sig älskad, det är det allra viktigaste i livet. För det är det som ytterst gör oss till hela människor. Vi behöver mat och vi behöver syre, vi behöver en massa stimulans och andra saker. Men får vi inte kärlek och får vi inte den bekräftelsen, så är det jättesvårt att vara människa. Att vara sedd, bekräftad och älskad är nyckelkomponenter, kan man säga, för mänskligt liv. Astrid Lindgren, ni vet våran kära älskade och barnboksförfattarina, hon skrev ju mycket om barn och om barns situation. Och någon frågade henne liksom hur man gör om barnuppfostran. Hon sa det här lite träffande då, att ge kärlek, kärlek och åter kärlek, så löter sig det allt det andra. Det kan låta lite, men det var alltså en sån där grundtes. Och som sagt, jag tror att den kärlek som Josef upplever och får med sig i sitt liv, tror jag påverkar hela hans livsinriktning. Inte minst hans karaktär och hans personlighet. Josef är på många sätt en ganska udda fågel faktiskt i de här bibliska berättelserna. Och i det här persongalleri som Bibeln visar upp i mångfald. Det är nästan svårt att hitta några karaktärsbrister hos honom. Det är möjligen det här i tidigt i livet att han är ganska oklok och otaktiskt skrytsam om sina drömmar och sin utvaldhet. Och liksom det här han visar upp sina fina kläder och han agerar lite drygt och mot sina syskon. Det skulle man kunna säga. Och det är väl ingen bra egenskap så. Men som vuxen så gör han gör ju det mesta rätt. Både som statsman och som privatperson. Skulle vi gå in i detalj på hela den här berättelsen så gör han inte många, som vi tycker, moraliska felval. Han ställs inför ganska kniviga situationer gång på gång, men han väljer hela tiden rätt. Han utsätts för moraliska frestelser där han gör förvånansvärt kloka beslut. Vilket är sällsynt, ska man säga, hos Bibelns hjältar. För är det någonting vi ser hos Bibelns folk så är det att de visar att de är bristfälliga människor som åker dit, de slår ihjäl varandra, de bedrar, de vill ha andras hustrur och de dödar andras för att få deras hustrur. Det är massor av sånt här. Men Josef verkar vara ganska så fläckfri sådär, va? Och det går att säga mycket om det här, men den stora testen i den här berättelsen om Josef kommer kanske ändå när han träffar sina bröder och sina syskon igen. De har ju handlat oerhört ondskefullt mot honom genom att sälja ett barn till ett annat land. Trafficking är ju för ett billigt ord. Det är ju alltså ett grymt brott som han har varit utsatt för. Att bli såld till ett främmande land för ingen som helst förseelse som han har gjort. Utan han bara blir det därför att de stör sig på honom. Och när familjen nu av olika omständigheter kommer till Egypten så är inte Josefs hjärta fyllt utav hämnd. Vilket egentligen skulle jag tycka, här sviktar det ju då med Hollywoodproduktionen. Det skulle den ju givetvis vara. Eller i en roman. Då skulle nu komma revanschen. Nu ska det ges igen. Nej, om någon anledning så är Josef nådefull och förlåtande här, som vi hörde i berättelsen här. Och det verkar som den här kärleken som han har fått i sitt liv, den räcker till också för andra, även för hans bröder. Han hämnas inte på dem, han ger inte igen, han inkluderar dem och är generös mot dem. Det han gör dock, det är att han lär dem en läxa, men det tycker jag bara är klokt. Han tvingar bröderna att se att bara den som har gått igenom svåra saker som jag, Josef, har gjort och som har gått i en annan människas skor kan få insikt i vad det verkligen innebär att förlåta. Och att visa och förstå vad det är att vara i svårigheter och veta vad det är att ytterst att älska. För när han har gjort den här, gett dem den här läxan och sagt liksom att ja, men ni tänkte ont, men Gud har tänkt det här till gott, och så faller han i gråt och kramar dem allihopa som vi läste i texten här. Då är det som att det liksom, det var det här jag måste säga er. Man måste lära sig att förlåta. Man måste lära sig att förstå vilken situation en människa lever i. Men kära bröder, jag älskar er. Därför tycker jag Josef är ett utmärkt exempel på vad kärleken kan göra med oss. Jag tror att man kan härleda detta till, eller jag härleder i alla fall detta till, att han hade känt sig som en älskad person i hela sitt liv. På gott och ont, men han har känt sig som en älskad person, och det har han, det är en livsprincip som han vill föra vidare och leva efter. Men här då, för att komma till den andra sidan, här dyker då skuggsidan upp. I hela den här berättelsen och i stora delar av andra berättelser som finns och släkthistorier som vi läser om i Gamla testamentet och på andra ställen. När det finns ett tema av att vara älskad eller att vara utvald eller att vara löftesson eller vara arvinge till förbundet som Gamla testamentet pratar om. Nämligen att den som inte får kärlek eller mindre kärlek istället lär sig hata. Hela frågan med utvaldhet blir ett problem. Och det måste man säga om kärlek, att den är varken okomplicerad eller alltigenom positiv i sina effekter. Om vi älskar X på ett speciellt sätt, då blir vår kärlek till Y annorlunda. Och det här är en komplicerad fråga som Gamla testamentet är full av. Vi älskar inte främlingar lika mycket som vi älskar våra vänner, och det medför problem. Och det är GT, Gamla testamentet, alltså den här texten, ett utmärkt exempel på. Så frågan är hur vi som människor ska leva. Vi som är fulla av massa drivkrafter, begär, lustar och kärlekar, och som därför blir sårbara människor. Jag har varit med och tagit fram en bok som är från engelska här ganska nyligt, som jag både skulle rekommendera och jag ska läsa ur den också. Skriven utom en judisk rabbin som heter Jonathan Sacks. Han har skrivit en bok som heter Inte i Guds namn, som ytterst handlar om att utmana religiöst våld. Att våld är aldrig ett svar. Och läser man Gamla testamentet så är det svårt att hitta ett försvar, säger Jonathan Sacks, på att ge igen med våld. Men han skriver så här. Jag citerar: en kärlek som inte gjorde någon urskiljning, men som var sval, distanserad, likgiltig, skulle helt enkelt inte vara en kärlek som riktade sig till en annan unik människa. Men allt detta får djupgående konsekvenser. Om vi älskar X på ett annat sätt än Y, finns möjligheten att Y, läs Ismael, Esau, Lea, Josefs bröder, känner sig bortvalda. Om det är något som står klart utifrån de texter vi har analyserat, är det att Gud känner med de försmådda. Det genialiska med berättartekniken i första Moseboken är ju just att den tvingar oss att kasta om rollerna. Vi ser inte bara världen genom de utvaldas ögon. Vi identifierar oss med Ismael, med Esau, med Lea, med människorna i ekvationens andra led. Och vi kan inte låta bli att identifiera oss med dem som vi lyssnar till. Och vi kan inte låta bli att identifiera oss med dem om vi lyssnar till texten med ett öppet hjärta. Vi känner deras smärta inför att bli bortvalda. Första Moseboken, som annars är återhållsam i sin prosa, tar till alla medel för att dra oss in i dessa människors värld, i deras lidande och övergivenhet. Därför är Första Moseboken också en berättelse om två förbund. Ett mellan Gud och mänskligheten, och ett mellan Gud och Jakobs barn. Det råder ingen tvekan om att Gud bekräftar både mänskligheten, som han kallar sin avbild, och Jakobs barn, som han kallar för sina barn. Hela tiden har första Moseboken varit på väg fram till denna upplösning där Gud väljer bort möjligheten att välja bort. Man kan ju, precis som Sex säger, man kan ju faktiskt sätta sig, hur kände bröderna? Att ha en bror som kände sig oerhört älskad, som gick runt i sina fina kläder, som liksom, jag har drömt en dröm och alla, det var, de ska buga för mig och alla ska liksom säga, det är klart att det känns, det är en konsekvens av att han kände sig som utvald och att andra människor känner sig att vi är inte utvalda. Och jag tänker att det Gud visar på genom de här bristerna som människorna i historien gjort på det här området är att svaret är att visa en fullare kärlek och att det är möjligt. En annorlunda kärlek som han vill lära oss att älska på samma sätt. Som det tydligen lite grann går upp för Gud också. Att jag har valt ett folk. Men sen kommer han på att nej, men det skapar problem om jag bara älskar det här folket. Det ska vidgas till alla. Det är därför som Sex säger att Gud ger bort möjligheten att vara utvald. Han väljer alla. Och det finns ju många av oss och över vår värld som har upplevt svek och missriktad kärlek i sina liv. Från bristfälliga jordiska föräldrar eller vad det kan vara. Men Gud, som han presenterar sig, inte minst i Nya Testamentet sen, är den fullkomlige fadern som inte har favoritsöner i den bemärkelsen, på det sätt som den mänskliga kärleken ofta kan få. Och Gud älskar fullt ut. Och det är lite vad Josef-berättelsen visar. Att utvaldheten på ett sätt får slut med Josef förlikning och försoning med sina bröder. Här gäller det inte att vara före eller efter, utan vi är bröder, vi är tillsammans, vi älskar varandra och vi är alla fulla av, har fått möta nåden, har fått möta förlåtelsen och har fått möta kärleken. Och det är som att det är hit som Gamla Testamentet och de här berättelserna som finns på något sätt styr. Från utvaldhet till att Gud älskar alla. Guds frälsning är för alla. Alla är favoritsöner. Alla är favoritdöttrar. Guds kärlek tar inte hänsyn till rangordning eller arvsrätt. Hos Gud är alla fullt ut de älskade. Och det bästa vi kan göra som objekt för den här kärleken, det är att låta oss älskas och låta oss bli älskade och besvara den här kärleken. Jag tror att det skulle innebära att många av oss skulle se på livet på annorlunda och våra medmänniskor om vi gjorde det på samma sätt som Josef gjorde. I Guds värld är alla utvalda. Men också i Guds värld så känner Gud med alla försmådda. För det är fortfarande en bristfällig värld. Om vi då bara hoppar in i Nya Testamentet en kort som avslutning, så är det här som sedan Nya Testamentet gör en tydlig teologi av. Att evangeliet, det glada budskapet om att Gud kommer till människorna med räddning och med de goda nyheterna, det är att de inte bara är för ett utvalt folk någonstans i Mellanöstern. Det börjar där, men sen är det glada budskapet och de goda nyheterna att detta är för alla. Inte bara det utvalda Israels folk, utan genom Israel ska hela världen sen få erfara att vara, innebär att vara älskad och vara favoritbarnet. Eller vara barn, helt enkelt. Och då blir det inga favoritbarn, eller alla blir favoritbarn. Och Jesus så småningom, han undervisar ju väldigt kraftfullt om det här. Om att de minsta ska bli de största, de sista ska bli först, de fattiga ska bli rika, de försmådda ska få upprättelse och det orättvisa ska vändas i rätt. Så från att ha stått på det utvalda sida så är det som om Gud lite byter fot och visar att jag står på de försmådda sida. Och alla är mer eller mindre där, därför att alla ska få möjlighet att möta honom och hans kärlek. Och Josef, berättelsen om Josef och Josef som person visar oss att i en bristfällig värld så kan kärlekens principer ändå praktiseras på ett klokt sätt. Trots att vi fortfarande lever under förutsättningar som gör kärlek och andra val i våra preferenser så påtagliga hela tiden. Josefs förlåtande attityd mot sina bröder är ett budskap som rimmar väl med Bibelns budskap om att det är försoning, nåd och förlåtelse som är det bärande innehållet i Guds rike och det som kännetecknar det. Och Josef, han visar detta redan i den första Moseboken. Ska vi be. Tack Gud för alla de liv som vi får ta del av genom historien. Ett panorama utav människor som har levt på olika sätt, som har brottats med livet, som har brottats med kärleken, som har brottats med att vara utvald, som har brottats med att inte vara vald, att bli bortvald. Men tack Herre för att ditt budskap som blir tydligare och tydligare i Bibeln, din bok, om att kärleken är till för alla. Gud älskar alla. Gud vänder sig till alla. Gud vill att alla ska få del. Och du vill att alla ska få del av din kärlek, av din nåd, av din försoning, av din förlåtelse. Och tack för dessa liv som lik Josef, som faktiskt visar på att det är möjligt att inte hämnas. Det är möjligt att inte hämnas utan istället förlåta. Det är möjligt att ge nåd istället för att ge repressalier. Det är möjligt att ge kärlek istället för hat. Och Gud, vi ber över detta i våra liv, i våra enskilda liv. Men vi ber det också över vårt samhälle, över vår värld. Där det är så naturligt att normen är att ge igen. Att hämnas, att ställa till svars och låta straff gå före nåd. Och Gud, jag ber att vi skulle som ditt folk skulle få ha både mod och kraft och vishet och kurage att visa på att kärleken och din kärlek har en annan väg. Tack för dessa exempel som genom historien vi får plocka fram och se att hur vi kan agera i livets olika svåra situationer. Och tack för Josefs liv som på så många plan visar hur ett liv kan vara och i långa stycken blir väldigt gott och väldigt klokt. Jag ber i ditt namn, Jesus. Amen.